Sådär. Alla mina grejer här, perfekt. Jättebra, och ni sitter där, perfekt. Jättebra. Under några veckor nu så kommer vi ha ett tema som vi kallar för bibelord som bär. Och bibelord är, precis som Daniel pratade om innan, någonting som man både kan ha och läsa i sin bibel, men man kan ju ha med dem på en plansch, eller hur var det? Vad så det var. En plan som man sen hade med liksom under åren. Kanske läste det och till och med kom ihåg det där ordet. Jag har små kort som jag har haft med sedan jag var sådär 20 år. Små kort som det står bibelord på. Och de orden har jag haft med många gånger i mitt liv. Inte så att jag har använt dem varje vecka hela tiden, men då och då har jag återkommit till de där korten. Så står bibelordet på ena sidan och så den där texten på andra sidan. Jag har försökt att lära mig några bibelord utan till. Men sen har jag också fått upptäcka under årens lopp, när jag hade börjat med de där bibelordet, så var någon som sa, men det här är inget nytt precis. Utan de visar mig mannakorn. Är det någon av er som vet vad det är för någonting? Lappar som man hade i en skål. Väldigt vanligt. Och så har jag lärt mig mer under årens lopp att det var någonting som fanns i otroligt många hem förr i tiden. Några av er kanske har sådana hemma. Ja, du har det, precis. Det är inte ovanligt, och det kan vara så att man har det fortfarande, att det står där någonstans. Jag har en vän, och när man kommer hem till henne så får man ett bibelord om man vill. Det här med att läsa ett bibelord och låta det bibelordet få sjunka in, det är ju knappast så nytt. På 400-talet så kan man läsa att en av de kyrkoledarna som startade en av de där allra första munkrörelserna, han hette Benedikt av Nursa, han skrev om någonting som man kallar för lectio divina, gudomlig läsning. Och det var att läsa Bibeln, inte susa fram i texten, utan läsa långsamt och låta ordet få tala, stanna upp och be och läsa ordet igen. Ja, man kan ju läsa Bibeln på många olika sätt. Under åren som jag har varit ungdomsledare och ungdomspastor så har jag ibland varit med och talat om att man kan läsa på olika sätt som djur. Några av er har hört mig tala om det förut. Att man kan läsa som till exempel en zebra. Hur läser man Bibeln som en zebra? Är det någon som kan försöka lista ut? Zebra. Är det någon som kan tänka sig och vågar säga något? Zebra. Är det någon som anar? Någon kanske tänker att man ser bra. Men bra, jättebra. Precis, så är det. Och då kan man, när man läser Bibeln, vara med och stanna upp. Och så tänker man, vad betyder det där? Ja, men då finns det ju enormt mycket resurser. Det finns ju böcker som handlar om olika bibelböcker. Det finns ju uppslagsböcker. Det finns ju hela uppslagsbokserier, illustrerat bibellexikon. Eller så kanske någon som har handbok för livet, där den nedre delen på varje sida är en förklaring och beskrivning av bibelorden man läser. Det finns otroligt många möjligheter. Man kan läsa som en zebra. Att studera ordet medan man läser. Men sen kan man ju läsa som något annat djur, som en bokmal. Hur läser en bokmal? Vad tror ni? Är det någon som vågar? Är ni lite? Jättebra, tack, tack, jättebra. Man läser och läser och läser. Och att läsa så är ett otroligt bra sätt att läsa Bibeln. Att inte stanna upp, utan att läsa en bibelbok. Att få hela sammanhanget. Kommer det något avsnitt eller del man inte riktigt förstår, men man kan göra en notering där och så läser man vidare och får hela sammanhanget. Och jag tror att i vår tid, när så många människor är med och lyssnar på poddar och vet att man kan lyssna på Bibeln på samma sätt och hittar någon bibel som man kan ladda ner eller hitta i sin bibelapp. Ja, men vilken möjlighet att läsa på det sättet. Eller så kan man läsa som en ko. Exakt, och tuggar man om det. Man kanske läser bibelordet och så väntar man lite. Det gör inget om man ber, och så tuggar man upp det igen. Bra, gott, bättre faktiskt en andra gång. Och så vidare. Att man får vara med och låta bibelordet tala vid många olika tillfällen. Kanske under hela dagen. För tänk om det är så att bibelordet som man hör på söndagen i kyrkan. Eller som man hör någon gång vid något sammanhang. Också få ett bibelord som man hör nästa dag. Eller på onsdagen eller på fredagen. För tänk om Gud kan låta det bibelordet vara ett ord som talar liksom ett steg till på onsdagen eller på fredagen. Ja, så kanske det kan vara. Jag har aldrig tyckt det är lätt att lära sig bibelord utan till. Jag har haft klasskamrater när jag läst bibelutbildningar eller när jag läste på missionsskolan som var så otroligt duktiga på att lära sig bibelord utan till. Bara liksom satt där på en gång. Men jag är så glad över de bibelord jag har lärt mig. Och om jag någon gång missar något ord där så jag får hitta det och leta fram det. Ja, men då kan det vara så. Men jag är så glad för de där bibelorden jag har lärt mig. Jag har använt dem så många gånger. Jag har använt dem till exempel när jag har mött människor i ett läge i livet och det kanske är lite tufft. Om det är någon som har pratat med mig. Ibland när man är pastor så kan man ju vara med och be med någon. Men det kan ju vara så att jag har pratat med någon vid fikat eller någon helt annan gång. Och så har man ett bibelord som man kan. Det behöver ju inte alltid vara så att man säger det bibelordet. Bara för man kan ett bibelord så behöver man inte alltid säga det. Men jag kan ha med det i mina tankar när jag talar med den människan. Jag är så tacksam för de gånger jag har fått ha med mig ett bibelord som jag kan dela eller som jag kan tänka kring när jag talar med någon. Jag är också glad att jag har lärt mig några bibelord som jag kan ha med mig när livet är skört. När en av mina goda vänner, Nils, som var i pensionsåldern alldeles för tidigt, fick cancer. Och det gick så fort. Vi hade innan, veckan innan varit med i samma bibelläsningsgrupp som vi var med. Och så veckan efter låg han på sjukhus. Det gick så fort. Vi läste Bibeln när vi var på sjukhuset också. Men han mådde så dåligt. Det gick liksom inte. Så den sista gången, jag visste inte det då, men den sista gången jag mötte honom så pratade vi och så fick jag vara med och dela ett ord. Ja, men jag är så tacksam för att jag kunde göra det. När livet är som skörast, då kan man ha stor nytta av att kunna något bibelord. Eller när jag har varit ledare på läger i scouterna och gått ner tillsammans med någon till lägerelden och tenteneld. Eller när jag har varit med på läger och åkt i lift. Man har stått där och så har man liksom kommit in i ett bra samtal där vid elden eller när man åker i liften. Och så har det ibland varit ett sånt här tillfälle att nu kan jag vara med och säga en god tanke eller till och med faktiskt dela ett bibelord. Ja, jag är så tacksam för de där orden jag har lärt mig. Även om inte jag har lärt mig liksom alla ord i Bibeln. Om jag har några ord så tror jag att Gud kan använda dem. Så kan Gud påminna om de där orden som jag kan. Men om jag inte hade kunnat dem, då hade inte Gud kunnat låta de där orden förhöras. Så jag vill gärna lära mig fler ord. Jag vill gärna upptäcka fler ord. Det är inte så att jag tänker att det hänger på mig. Men jag är glad för alla ord som jag lär mig. Vi kommer alltså ha en skål här. Och det kan ju vara så att vi fortsätter ha den efter den här serien. Att ta bibelord som man kan vara med och upptäcka. Det kan väl aldrig vara fel. Så tänker jag. Bibeln är ju världens mest spridda bok. Den är inte ens med på de här bestsellerlistorna. För att den har så högt antal så det går inte att ha med Bibeln där. Och även i Sverige så kan man ju se att den är så spridd, Bibeln. Den finns ju i så många hem, överallt. När du åker hem till någon vän, en arbetskamrat som kanske inte är kristen, då kan ändå finnas en Bibel där. Om vi nu zoomar in var de här biblarna finns, så om vi tänker oss någonstans här i Jönköping, så finns det en konfirmanderbibel där i bokhyllan hemma hos någon. Och så finns de där små bokmärkena som man fick i konfirmationen, de ligger där. Och så zoomar vi till en annan bokhylla någon annanstans hemma hos någon. Och där står en bibel som köptes när det kom en ny översättning. Den står där kanske till och med i färgordning. För att det blir snyggare så i bokhyllan. Den står där perfekt i bokhyllan. Och så zoomar vi in i en annan bokhylla. Där ligger istället en väl använd bok, en bibel ifrån en annan tid, en annan översättning. Det har blivit en inredningsdetalj, en snygg tummad bibel ligger där. Oöppnad men snygg, bredvid de här fotoramarna på de gamla släktingarna. Och tänk om de här personerna som hade de här biblarna visste vilken sprängkraft det finns i Bibelns ord. Och att de visste och kände till att Bibelns ord kan göra att en människa vänds från mörker till ljus. Att Bibelns ord kan göra att en människa får tillbaka lusten att faktiskt leva. Att Bibelns ord kan göra att en människa går från hopplöshet till hopp. Från död till liv. Ja, tänk om du och jag kan få upptäcka mer av Bibelns ord. Jag tror att det är bra att läsa Bibeln på olika sätt. Jag tror att det är bra att tänka att man ska läsa som en zebra. Läsa noga. Att man då och då är med och låter de där bibelböckerna eller en text vara någonting man susar igenom när man läser som en bokmal. Men jag tror också det är bra att få läsa på det andra sättet där man idisslar ordet. Och det får komma tillbaka igen och igen. Och det kanske är en bra tid för dig att pröva det. Inget du behöver göra, men nu finns det i alla fall en möjlighet. När Jesus talar om Bibelns ord, om Gamla testamentet, så säger han så här. Sannoliken, innan himmelen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Så säger Jesus om Bibeln. Man förstår att han tänkte att Bibelns ord var otroligt viktiga. Inte ens den minsta prick är meningslös. Och Jesus säger så här när han är i en situation, han talar med några som funderar mycket kring Bibelns ord. Några av de religiösa grupper som fanns vid den tiden. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Alltså de här orden i Gamla testamentet vittnar och talar om Jesus, säger han. Och så står det i andra Petrusbrevet, så säger Jesus lärjunge Petrus så här. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan driven av helig ande har människor talat ord från Gud. Men tänk om det finns ord i Bibeln som kan bli ord som kan tala in i ditt liv. Eller i någon av dem du har omkring dig, i deras liv. Att du får vara någon som bär det där bibelordet vidare. Det är svårt att tvinga någon att ta ner Bibeln från en bokhylla. Men att vara med och dela ett ord. Att du kanske vet och känner till ett ord och kan kanske ge hopp till någon genom ett bibelord. Det kanske är lite lättare. Eller tänk om ett ord får vara ett profetiskt ord till dig. Eller till vår församling. Nu i den senare delen av det jag vill säga idag så kommer jag titta på ett de här bibelorden som har burit mig många gånger i mitt liv. Och det är det här bibelordet. Det är från Jesaja 43 och 18-19. Och så läser jag en vers innan. Det står inte med på den här lappen som sen man kan ta om man vill. Men jag tycker det var bra att få det sammanhanget också. Men glöm den det som var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Otroligt vackra ord. Man kan få bilder även om man inte har en kristen tro. Eller knappt vet vad man tror. Så det här vackra ord. Att det spirar redan. Någonting bryter fram i en öken. Och i en plats som annars är så svår att ta sig fram i. Så finns det nu en väg. En väg skapas. Och massor av stigar i ödemarken. Vad står det här egentligen? Men glöm det som var förut. Tänk inte på det förgångna, står det. Är det här en uppmaning att man ska försöka tränga bort det som står i Bibeln, den historia som finns, eller det som Gud har gjort som är gott? Nej, naturligtvis inte. Men läser man hela sammanhanget lite senare i den här texten, så talas det bara några verser senare om att Gud är den som utplånar synden. Och så står det så här: dina synder minns jag inte mer, står det. Men glöm det som förut var. Det livet som var innan Gud kom in i bilden. Det nya livet som Gud ger oss med Jesus, det är ju möjligt ett liv där synderna inte behöver tynga ner eller påverka alla val man gör i livet. Där de drömmar som gick i krasch, som kanske inte var realistiska och inte från Gud, utan var våra egna drömmar, att vi kan få gå vidare. Glöm det. Försök att det inte blir det som bygger din identitet. Gå vidare, för Gud har en plan och tanke med ditt och mitt liv. Och med församlingen. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Det står här att det är ju Gud som gör det som är nytt. Även om man ofta säger det i kyrkan, vad lätt det är att glömma av. Det där att det är Gud som gör det som är viktigt i vår församling. Alltså man tar i som ledare och anstränger sig. Det är säkert bra att göra det. Men det är Gud som vill göra det som är det viktiga. Och även om våra krafter inte räcker till, om vi inte känner att vi har så där otroligt mycket inspiration eller nya idéer, Gud, han vill vara med och göra någonting nytt i den situationen också. Jag tänker om det är så att Gud vill göra någonting i ditt liv. Något nytt i ditt liv. Tänk om det är så att Gud vill göra något i vår församling. Något nytt. Tänk om Gud vill göra någonting i din familj. Tänk om Gud vill låta dig få se de första stegen, de första nya tiden för det som du har varit med och bett för många, många gånger. Ni har säkert alla sett naturfilmer någon gång. När man ser en öken och så är det före regnet och så är det efter regnet. Några av er har sett sådana bilder. Jag tycker de är oförglömliga när man har sett det. Man ser hur en ökenmiljö kan förvandlas. Det kommer kanske inte så mycket regn, men när regnet kommer så verkar det som att hela naturen bara väntar på det. Och så börjar någonting växa. Fascinerande. Ja, de där bilderna av att någonting kan börja växa i en sån, som man tänker, död plats, är så bra. Tänk om Gud har velat ge den bilden till oss idag. Då är det en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Gud, han behöver aldrig bra förutsättningar för att göra något bra. Gud behöver aldrig bra förutsättningar för att göra någonting bra. Han gör vägar där det inte finns vägar. Han skapar liv där det är dött eller verkar dött. Det är ett otroligt hopp för dig och mig. Är det inte så? Den här tiden vi lever i nu, där vi så ofta uppmuntras att vänta ut. Och det är inte dåliga råd när det handlar om att vänta ut corona och det som blir nästa del i det här. Men tänk om vi tar med den tanken till kyrkan. Tänk om vi tar med det där att det sen är någonting som händer, men inte nu. Vi får vänta. Tänk om det är så. Vi har ju så lätt att ta med samhället och allt det vi möter in i vår tro. Tänk om vi tar med allt det där vi hör och har hört under hela den här våren och sommaren in i vår tro, i vår församling. Bibeln är ju full av berättelser som talar om att Gud griper in i en situation som tycks vara omöjlig och stängd. Om man läser om det judiska folket så kan man ju läsa om många tillfällen i deras historia när de är instängda. När de inte får röra sig fritt. När de är i Egyptens land. När de är i Babylonien. Vi är med de första kristna. När vi läser om det i Nya testamentet. Ja, men de är ju ett ockuperat land. Romarriket. Några får röra sig och kan göra det Paulus gärna dem. Och några andra vi läser i Bibeln. Men du ser ju inte att lärjungarna reste hur som helst. Varför då? De fick ju inte det. De kunde ju inte det. Det gick ju inte att resa. När man läser i texter som finns och berättar om de första kristna efter Nya testamentet. I olika minnestexter som finns. Det är inte Bibeln men andra texter. Då flyr ju lärjungarna. De är på flykt. De missionerar men de är också på flykt. Ja, men tror du att Gud väntade i den tiden tills det var över? Nej, det gjorde han ju inte. Han talade ju in i den tiden. De orden vi har, många av de orden vi har, är ju i en tid när människor känner att de lever i en väntan på ett sätt. Eller att de är instängda på ett sätt. Det är ju då vi har de här orden. Och faktiskt det här ordet som jag talar om idag, det är precis ett sånt ord. Tänk om det är så att vi behöver bli påminna om att Gud, han är verksam nu. Han väntar inte på att corona går över eller att man hittar mediciner. Det var det nu, i den här tiden, som några tonåringar får ta sina första steg i sin tro. Eller några som går på gudstjänst. Jag vet att det är några nya här idag som får vara med och upptäcka en personlig tro. Eller du som är kristen lång tid. Det kan ju vara under den här tiden vi lever i nu som du upptäcker att du inte vill att tron ska vara vilande utan vara levande. Gud är verksam i den här tiden. Det är ju ingenting jag egentligen behöver säga. Det är ju självklart, men kanske är det någon av oss som behöver påminnas om det. Tänk om det är så. Gud, han kan möta dig oavsett vilka omständigheter som du och jag lever i. Oavsett vad det är vi har burit på under veckan. För Gud, han är alltid nära. Han vill möta dig. Vad än du känner att ditt liv kännetecknas av. Det kanske är så att du tänker när vi har läst det här bibelordet. Att det finns saker i ditt liv som är som en öken. Att det inte finns så mycket liv. Det verkar inte finnas så mycket liv. Kanske till och med så att du tänker att din tro är en öken. Att det inte känns som att det finns så mycket liv. Kanske fanns det förut men det känns inte så nu. Men då kan det här ordet ge hopp till dig. För Gud, han vill göra liv. Ja, det spirar redan, står det. Inte för att du känner det eller för att du behöver trycka fram någonting. Utan för att Gud längtar efter att tron ska få leva. Och att Jesus ska förkunnas här i vår kyrka. Nu ska vi vara med och be tillsammans. Så om du vill så får du vara med och be tillsammans med mig när jag ber. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord, Bibelns ord. Och så ber vi nu, Gud, att vi ska få upptäcka mer av det du har för oss. Mer och fler ord. Låt oss få upptäcka ord som kan finnas med i våran vardag. Den här veckan som kommer och i framtiden. Låt oss få många ord som vi kan dela med oss av. Och om vi hamnar i en situation i livet där vi behöver hopp, tröst, så ber vi att du ska påminna oss, att du ska viska de där orden som vi kan, som vi har hört, som vi kommer ihåg någonting av. Viska det in i vårt hjärta, i vårt inre. Så ber nu för oss, vi som känner att det finns någonting i vårt liv, någonting omkring oss som är som en öken. Tack Gud för att du gör nya vägar, att ingenting av det som kan finnas i vårt liv behöver vara ett hinder för dig att göra en ny väg och att låta det få spira. I Jesu namn ber vi. Amen.